Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Palmemordet, Sydafrikaspåret del 11, Dirk Coetzee med mera.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget, och jag har inte varit där.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som alltid är ni välkomna att stötta oss på patreon.com/palmemordet om ni känner att det vi gör är bra. Det är också våra trogna patrons som blir inbjudna till Palmevandringen den 28 februari 2023 där Dan och jag guidar er i mördarens fotspår och där vi dessutom äter och dricker gott tillsammans. Mer information om detta kommer inom kort på just Patreon, så du som är sponsor, håll utkik där. Idag ska vi fortsätta med den sista delen av förhöret med Dirk Coetzee. Men vi ska börja med att prata lite om den feedback som många av er givit på just Sydafrikaspåret. För jag kan inte ett ord afrikans, så många av de namn som kommit upp har säkert uttalats felaktigt. En del av de här namnen är ju dagens huvudperson, det vill säga Dirk Coetzee. Nu har två lyssnare skickat information om det faktiska uttalet. Och tydligen ska den första stavelsen uttalas ungefär som i engelskans book, medan den sista stavelsen ska uttalas som sista stavelsen i idea. Alltså bör det bli Coetzee eller liknande. Om jag råkar säga fel i kommande avsnitt så hoppas jag att ni har överseende med detta. En annan lyssnare har kommenterat mitt uttal av Beira Mozambique som inte är helt rätt. I ska uttalas som ett J, så istället för Beira, som jag sa, så ska det alltså vara Beira. I ett förhörsavsnitt pratar jag också om en svensk koloni, där översättningen kunde betyda både landsflykting och ungefär invandrare. Samma lyssnare skriver att den svensk koloni som fanns i Beira 86-88 var biståndsarbetare främst på uppdrag från ARO, Afrikagrupperna, som då hade sitt högkvarter på Barnhusgatan i Stockholm. Med anledning av inbördeskriget i Mozambique var det främst sjukvårdspersonal och lärare från Sverige som åkte ner. Många hade, enligt inskrivaren, en socialistisk världsåskådning till skillnad mot de svenska med SIDA-kontrakt som främst befann sig i Maputo. Den person som bara benämns Jensen i förhören är troligen Klaus eller Jens Jensen, som båda var på uppdrag i Beira under den aktuella tiden. Hälsa samma lyssnare. Vår Sydafrika-expert Odd Mange Dorset har också några inpass att komma med. Ett av dem berör begreppet askaris som vi inte översatt i podden utan lät vara som det är. Dock hälsar han att askari i det här sammanhanget används om svarta personer som jobbar med vita agenter. Första gången som uttrycket ska ha använts var under Bushkriget eller Bush War i Namibia, där polisstyrkor från Sydafrika kämpade mot SWAPO, en organisation som kan betecknas som Namibias svar på ANC. En styrka kallad COFWED, där Eugene de Kock var en av grundarna, var speciellt kända för bruket av askaris. Odd Mange Dorset skriver att dessa askaris ofta rekryterades bland SWAPO-fångar och att man sorterade ut dem som var mest lämpliga och övertalade dem att byta sida. Och gjorde de inte det, ja, då var ofta döden det enda realistiska alternativet. Många av dem som rekryterades till KFOED kom senare att jobba för Flakplas. Dan och jag var också osäkra på en passage där Dick Coetzee returnerade vad som kom att visa sig vara en brevbomb. Vi skrattade också en del åt det absurda i att man returnerade ett sådant paket, men det får vi be om ursäkt för nu när vi vet vad som egentligen hände. Odd Mange Dorset berättar att paketet skickades från Flakplas och att en Beki Mlangeni stod som avsändare. Detta eftersom Coetzee litade på personen. Men detta var som sagt ett misstag. För paketet returnerades mycket riktigt och Beki Mlangeni avled till följd av skadorna som bomben åsamkade. På webbplatsen South African History Online kan man läsa bland annat följande citat. Beki Mlangeni var en jurist som arbetade för African National Congress, ANC, under 1990-talet. Han och tidigare poliskaptenen Dirk Coetzee hade jobbat tillsammans för att avslöja att det fanns en hemlig polisenhet vid Flakplas. Den här avdelningen verkställde lönnmord på anti-apartheid-aktivister. Coetzee var högste chef för den här enheten innan han lämnade polisen. 1989 avslöjade Coetzee att den enhet han tidigare lett existerade. Han fruktade för sitt liv och flydde till Zambia. När ett paket som maskerats att se ut som att det kom från Mlangeni inte nådde Coetzee i Zambia skickades det tillbaka till avsändaren, det vill säga Mlangenis kontor. När Mlangeni öppnade paketet hittade han en bandspelare och tog med sig den hem. I samma ögonblick han tryckte på play efter att ha tagit på sig sina hörlurar så exploderade den högra hörluren. Han dog omgående och efterlämnade sin fru och ett litet barn. Han blev bara 35 år gammal. Slutcitat. Det här citatet stämmer bra med vad både vår expert Odd Mange Dorset och Dirk Coetzee själva säger. Förutom att i deras versioner är Coetzee själv som fattar misstankar och skickat paketet i retur, medan det i citatet aldrig nådde Coetzee. Det här skulle jag såklart ha vetat om när vi spelade in avsnittet. Men bättre sent än aldrig. Det här attentatet är trots allt välkänt och togs upp bland annat i Sannings- och försoningskommissionen. Dorset skriver också, citat, kom ihåg en sak om Flakplas. Det var först och främst en aktionsgrupp som verkade i hela Sydafrika, men de var också inblandade i utländska operationer som bomben mot ANC i London. Drevbomben som dödade Ruth First skapades här på deras avancerade tekniska avdelning. Förutom brev och bilbomber jobbade de mycket med modifieringar till vapen för att dölja bevis eller för att det skulle se ut som att ANC låg bakom det. Många vapen som hade försvunnit i Namibia enligt uppgifter befann sig egentligen på Flakplas. Ofta med olika former av modifieringar och med bortfilade serienummer. Slutcitat. I och med att vi ändå pratar om just Flakplas så tänkte jag att vi kan ta en liten sammanfattning av platsen och vilka som verkade där. Trots allt nämns ju platsen väldigt ofta när vi pratar om Sydafrikaspåret, och det kan ibland vara svårt att få grepp om vad platsen innebar och stod för. Även den här texten kommer från South African History Online, som sammanfattar mycket från Sydafrikas mer ljusskygga historia väldigt väl. Citat. Flaggplats är namnet på en hemlig motståndsavdelning av apartheidpolisen som var verksam på 1980-talet. Flaggplats kallas också C, C1 eller C10. Sydafrikanska polisens säkerhetssektion hade stor kontroll över vad som utspelade sig på flaggplats. Trots sannings- och försoningskommissionens ansträngningar försvann ett antal offer, och deras fall är olösta än idag. Dödspatruller gjorde uppdrag både inom och utanför landets gränser mellan 1969 och 1994. Flaggplats var en av de här dödspatrullerna, och de opererade mest inom landets gränser. Överste Eugene de Kock var den mest namnkunniga befälhavaren för flaggplats, och han befanns senare skyldig för sina brott. Sydafrikas säkerhetstjänst grundade flaggplats som ett svar på det väpnade motståndet från anti-apartheid-rörelsen. Bakgrund till flaggplats. Flaggplats är en ensligt belägen 100 tunnland stor gård belägen i Skorvebergbergen nära Erasmia, ett samhälle i Pretoria nära flodbankerna till Hennops River. Det hölls dolt för allmänheten, men regeringstjänstemän och generaler av hög rang hade tillträde. Det var för att kunna utföra operationer mot dem som ansågs som motståndare till apartheidregeringen som den sydafrikanska polisen köpte flaggplats 1979, och det användes som ett hemligt gömställe för en mängd vita polischefer och askaris. Idén till flaggplats kom från brigadchef Johan Victor. Victor insåg att soldaterna kunde tas till fånga och vändas mot deras tidigare medkämpar, vilket hade hänt i Rhodesia. Titeln askari användes för de mestadels svarta poliser som hade deltagit i någon av frihetsrörelserna som African National Congress, ANC, Azanian People's Organization, Pan-African Congress, men även andra. Från kamrat till askari. Och här vill jag varna för obehagliga detaljer, men vi väljer att ta med dem ändå för att ni ska kunna förstå grymheten som utspelade sig på bland annat flaggplats. Kamrater togs till flaggplats efter att de arresterats av flaggplats anställda. Där torterades de och förvandlades till askaris som skulle skickas tillbaka till ställen som Soweto för att begå mord och andra brott mot sitt eget folk. Askaris var användbara för flaggplats eftersom det var lättare för dem att fånga sina offer eftersom de inte skulle misstänkas. Även askaris anställdes av polisen direkt. De fick en lön från staten och befordrades baserat på hur väl de jobbar för flaggplats. Peter Moleke gjordes till askari efter att ha blivit torterad. De tog av honom kläderna och satte på honom handfängsel, och medan han var naken utsattes han för elektriska chocker mot sina genitalier. De höll också tag om hans läm med en tång. Om en person inte kunde omvandlas till askari skulle kamraten mördas. Inte nog med det, ofta styckade man också offret efter dennes död. Mord. Tihomedi Mfalapitsa, som också var en askari, erkände i förhör att så kallade entrapment killings, på svenska ungefär fångstmord eller mord under fångenskap, användes som en strategi på flaggplats. Flaggplats askaris infiltrerade frihetsrörelser, valde ut kandidater för militär träning och lockade med dem till en förutbestämd plats där de skulle tränas för att sedan avrätta dem. Sandisile Musi och hans tre vänner sträckte ut en hand till Mfalapitsa med ett rop om hjälp för dem att lämna Sydafrika och gå med i ANC i exil. Mfalapitsa utgav sig för att vara en del av motståndsrörelsen, vilket han tidigare varit. Och på ett förutbestämt datum ledde han Musi och dennes vänner till ett uthus vid en nedlagd gruva utanför Krogenstorp, där man sedan tidigare rapporterat sprängämnen. När Mfalapitsa lämnade byggnaden exploderade bomberna och dödade 3 personer. Musi själv blev allvarligt skadad. Griffith Msenge, som var en framstående jurist från Durban, högs 1981 till döds av flaggplatsanställda. Ett antal askaris var inblandade i mordet på Msenge. Msenge var juridiskt ombud för politiska fångar. Offer som Msenge såg som ett hot mot staten, och staten var inte beredd att omvandla dem till askaris, eftersom de fruktade att de genom att hålla dem fångna kunde motivera motståndare i områdena. Victoria Msenge, fru till Griffith Msenge, var även hon en jurist som försvarade medlemmar från United Democratic Front, UDF. Även hon dödades av anställda på flaggplats 1985. De togs alltså bort från samhället på permanent basis för att verka som en varning för de som ville ta över efter dem. Det var i sannings- och försoningskommissionen som operatörer från flaggplats erkände de grymheter de hade begått. Det var då som folk insåg vad som hade hänt med deras kamrater som försvunnit. Fortfarande diskuteras om det trots ansträngningarna från sannings- och försoningskommissionen finns fall som inte har kommit upp till ytan utan som förblivit olösta. Flaggplats hölls dolt för allmänheten i många år eftersom det var ett hemligt gömställe för apartheidpolisen. Så nu vet vi mer om både Flaggplats och Dick Coetzee. Då kan vi återgå till förhöret som jag och Dan gestaltar med nämnda person. Och som vanligt är det Dan som gestaltar våra svenska förhörsledare Hans Ölvebro och Jan Danielsson, medan jag agerar som Coetzee. Observera att själva förhöret är inspelat innan vi fick tipsen som jag nämnt hittills, så det kan hända att vi säger fel här. Men inte framöver, det lovar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja.
Har du några mer frågor, Danielsson? Danielsson, ja, ja. Är det någonting specifikt som du vill tillägga om det rör Olof Palmes mördare?
Nej, bortsett från att jag är säker på att det i slutändan kommer att bevisas att det finns en sydafrikansk koppling och att Craig Williamson var inblandad, eftersom Craig, ja, men när det passar honom så ljuger han, och när det passar honom så berättar han sanningen, som du såg på tv igår kväll. Han erkänner ju det öppet, och de frågade honom: varför utmålade du Dirk som en lögnare på det här, alltså ganska knackiga hörsägen? Och det var ju fakta, och de sa, lyssna på vad han sa igår kväll. Så att han är bra på att snacka, och han står väldigt nära Johan Coetzee. Väldigt nära Johan Coetzee. Johan Coetzee erkände till en journalist på en tidning att han stal pengar från den här fonden, men det var bara 50 000 rand, och han köpte Daisy Farm i ett falskt namn som de registrerade, men enligt Peter Kesselton var det närmare 17 miljoner rand, och det gick till ett privat bankkonto i Europa, svenskt, schweiziskt bankkonto. Och Peter kommer att säga att Johan Coetzee har 7 hus i Pretoria och Johannesburg. Och ni kommer att se att Johan Coetzee alltid täcker upp på ett väldigt kakat sätt Williamson. Ja, med datum och historier och vice versa. Alltid. Det är så det är. Så ni kommer verkligen ge er in i en värld. Ni försöker komma in bland en klick som kan, alltså med tillräckligt med tryck och nerver, så kommer den här klicken att bryta samman. Och det var det som hände. Det tog 7 år innan min historia kom ut. Jag menar, de utmålade mig som en total galning. Okej, bara lyssna på den här galningens historia. Och idag, vad säger de? Och vid tiden när jag lämnade landet så sa jag, en dag. Och i Hamskommissionen, och du kan läsa i Hamskommissionen också, jag sa, nej, det är bra, för att domaren sa till mig i Hamskommissionen, alltså, hur ska jag kunna tro på all den här skiten du pratar? Han sa skit, och jag sa, okej, domaren, en dag så kommer sanningen att komma ut. Och du kommer förstå att det här är sanningen. Och någon annan kommer att ställa sig upp och berätta i framtiden. Sanningen kommer att komma ut. Och jag kan bara hoppas att Olof Palmes typ ande kanske inte får ro, men att det till slut kommer ut. Och tyvärr jobbade jag väldigt nära tidningar på grund av min erfarenhet. Och som jag sa, så tycker jag att pennan är mäktigare än svärdet. Det finns liksom inget slut. Jag menar, vi håller på att drunkna i vårt, alltså alla juridiska system i världen med strikta regler som du måste följa. Och på det sättet kommer sanningen aldrig att komma fram.
Och det är också en slags säkerhet för dig, eller hur, de där journalisterna?
Ja. Alltså, man kan göra vad jag gjorde. Man kan göra det på två sätt. Antingen ändra hårfärg, alltså färga håret, eller låta mustaschen växa ut, eller ändra namn, eller vara öppen om det. Och bästa försvaret är anfall. Håll dem på tå. Alltså, håll dem på tå. Jag menar, Daisy Farm, när det nu uppdagades, eftersom Boris Ersson tydligen åkte tillbaka, och han berättade aldrig historien för svensk tv. Det är vad journalisten säger. Men när den där finska killen träffade någon på fredags eftermiddagen vid 2-tiden och pratade om det här, alltså, han skakade bokstavligt talat. Så det finns många skelett som fortfarande behöver komma ut ur garderoben om den sydafrikanska delen i det här. Jag säger inte att det måste komma ut, för det är inte mitt beslut. Men regeringen har bestämt det. Sanningskommissionen har bestämt det. Och det är det som jag går efter. Jag tillåts inte att prata med media, alltså, om man ska följa reglerna för polisen. Men jag sa, den här striden som jag startade långt innan jag gick med i polisen. Det är därför jag samarbetar med media.
Okej, ja. Då har vi alltså avslutat förhöret klockan 11.20. Efter förhöret kommer herr Coetzee och ge oss några telefonnummer som hör till människor som vi vill ha kontakt med. Och vi kommer också ta kopior av ett antal dokument. Men det är det. Herr Coetzee har också tillfrågat om han vill lyssna på bandet, och han säger att det inte är nödvändigt. Slutförhör.
Och jag har ju gestaltat Victor Gunnarsson i tidigare förhör. Jag tyckte han var glad för att prata, och han pratade ibland obegripligt. Men alltså, om det är språkförbistringar eller om det vad det är för någonting. Men jag hade svårt att hänga med i vad Dikoet menar många gånger.
Viktor pratade i kortare meningar.
Ja, och som jag sa, jag vet att det känns som att Dirk liksom skjuter in en mening mitt i en annan mening och sen så går han tillbaka till mening ett och så vidare då. Och sen blir det ju självklart inte lättare av att en del namn är maskade, och som ni hörde så har vi försökt ersätta namnen med person X eller person 1 eller så här, eller bara utelämna namnet och gå vidare i texten där.
Jag gillar att Danielsson sammanfattade allting Quetze sa med okej, Rian Sander sa att Anthony White sköt Olof Palme.
Ja.
Och du är lite kontentan i allt det här.
Jo, men precis. Och ni som har lyssnat på de här tidigare avsnitten av Sydafrikaspåret, ni vet ju att uppgifterna kom från Dirk. Och det här fick ni ju så att säga en inblick där. Jag kan inte säga att jag blev mycket klokare. Utan vi får nog gå till Rian Stander i så fall och se vad vi kan hitta där.
Ja, det verkar ju som att Rian Stander vet mycket mera än vad Quetze vet. Men det här är ju väldigt intressant, för att det är ju själva essensen av vad de faktiskt fick höra när de var i Sydafrika.
Mm.
Och det ger en förståelse för lite grann, ja, hur mycket trovärdighet de här uppgifterna har.
Ja, för det är ju det som jag har sagt. Jag har beklagat mig till er stackars lyssnare här i något avsnitt att Sydafrikaspåret för mig är ju ett spår som aldrig har tagit riktigt fast form. Utan det är väldigt mycket uppgifter och motuppgifter, det är spekulationer och det är hörsägen och så vidare. Jag har alltid tyckt att det har varit svårt att få ner det till konkreta saker, och det tycker jag att de här förhören vi har, eller jag har gestaltat och sen idag du och jag gestaltat, det visar ju verkligen det alltså.
Ja, man anar ju hur frustrerade Ölvebro och Danielsson är. För det har alltid funnits det här tydliga motivet från Sydafrika. Och nu börjar faktiskt sydafrikaner då i mitten av 90-talet prata om det. Och det väcker ju intresse, det förstår man ju. Men det måste vara oerhört frustrerande att prata med de här underrättelsemänniskorna som säger lite vad som helst.
Och, men du Dan, du har ju varit ännu längre än jag inblandad i podden Palmemordet och varit intresserad av Palmemordet. För att det jag får höra från lyssnare som hör av sig eller skriver i Palmerummet och så vidare då, det är just det här, varför ställer inte förhörsledarna fler frågor? Vad säger du om det?
I det här fallet tror jag definitivt det var så att de ville låta honom prata och bara hoppades att han skulle säga massa intressanta saker. Men jag tycker att följdfrågor kunde ha varit på sin plats här.
Ja, men jag tänker att när man har fått hela historien så finns det ju, nu var det mest namn de ville ha reda på då ju, men det finns ju väldigt många lösa trådar tycker jag, om inte annat så lösa trådar för att det är svårt att riktigt hänga med i hans kronologi och han hoppar fram och tillbaka mellan Sydafrika och London och allt vad det är för någonting.
Jag undrar också lite grann varför ingen är inblandad från sydafrikansk sida här tillsammans med Ölvebro och Danielsson.
Mm. Och det har det inte varit i något av de andra fören heller, utan det har bara varit, en sydafrikansk advokat då, försvarsadvokat om man säger, som de har konsulterat, men inte i övrigt.
För det ställer ju oerhört stora krav på Ölvebro och Danielsson att förstå hela den här situationen i Sydafrika som fanns 1986 och innan.
Och jag menar, de kommer ju från ett land och en situation som inte på något sätt påminner om. Jag menar, de kommer från ett land där det har varit liksom fred precis hur länge som helst. Det har inte varit några jättestora sådana här civila uppror som har varit i Sydafrika och sådär. Utan det måste ju vara supersvårt att sätta sig in i som du säger, de här säkerhetsmänniskorna som verkligen filar på varenda litet ord de säger då. Man verkligen kommer igenom den ytan och helt ärligt, jag tycker inte de lyckats, men frågan är om man verkligen kan klandra dem för det eller om de borde ha tagit hjälp.
Ja, de skulle ju dessutom ha kunnat tagit hjälp av svensk underrättelsepersonal, alltså folk som är vana vid den här världen. För så vitt jag vet har varken Ölvebro eller Danielsson någon erfarenhet alls av underrättelsetjänst. Och jag pratade faktiskt med en person som hade jobbat i underrättelsetjänsten här i Sverige, och han var väldigt intresserad av podden och lyssnade på den, och han tyckte att det är ju självklart att det är Sydafrika. Men han kunde inte motivera det mer än så, men han var väldigt övertygad att så här, det vet alla inom underrättelsetjänsten.
Ja, jag väntade på en fortsättning där, men okej, han var övertygad. Men ja, Mm. Men jag känner ju att Sydafrika är det spåret som har ett av de bättre motiven i alla fall. Men sen är det ju att få ner det på Sveavägen.
Ja, och alla, eller väldigt många, har motiv att mörda Olof Palme.
Så är det. Men här är det ju, om man tror på en stor konspiration, om man tror på fler inblandade och hela den här biten, så ligger Sydafrika bra till, eller en nationell konspiration, alltså inom kanske polis och underrättelsetjänst och sånt där då ju.
Ja, lite som Borgnäs brukar säga.
Ja, men precis. Och jag kan ju förstå att Sydafrikaspåret väcker väldigt stort intresse, för att det är verkligen så här polariserat. Det är så lätt att hitta en motiv, och många börjar ju i motivbiten, tänker jag, och försöker sedan få ner det på Sveavägen istället för att göra tvärtom.
Vi får helt enkelt fortsätta gräva i Sydafrikaspåret och se om vi hittar något mer.
Det får vi göra. Jag kan säga det att vi tittade på, nu var det Roy Allen som har tänkt att du och jag skulle göra från början, Dan, men där var ju nästan allt maskat, och man hade ju lika väl kunnat låta bli att skicka ut de här papperna.
För att det var,
ja, så att han vill vi titta på.
Vi får hoppas att det kommer ut fler versioner av det med mindre censur.
Precis. Och som ni kanske lade märke till här i de här avsnitten, så var det ju så att man hade maskat namn på ett ställe, och sen hade man glömt att maska det på nästa ställe. Så vi fick ju reda på åtminstone två olika namn som tidigare i dokumentet hade varit maskat. Så det är ju inte helt konsekvent på något sätt.
Nej, jag undrar också vem som har maskat det här. Det måste ju finnas ett intresse också att maskera saker som kan handla om sydafrikansk underrättelsetjänst.
Ja, men namnet på Channel 4-reporten kan ju inte vara så viktigt att man måste maska det, men det var ju ändå maskat här, och sen hade man glömt att maska det tre rader senare liksom.
Jag får en känsla att den som maskade det här inte heller hade någon erfarenhet av underrättelsetjänst.
Nej, det var väldigt snällt sagt, tycker jag. Men du, Dan, jag tänker innan vi slutar det här långa, långa förhöret då, som framför allt blir långt för att jag fick simultan översätta en del i huvudet här. Men det kommer ju bli uppdelat på två avsnitt, och de som kanske inte riktigt minns vad vi pratade om i första avsnittet. Jag tänker, kan vi ta lite kring Palmevandringen igen, som du och jag kommer hålla den 28 februari?
Just det. Det kan redan ha kommit när ni hör det här, fullständiga detaljer på Patreon. Till alla som har varit Patreons sedan oktober 2021 i första hand, eftersom vi måste dra ner storleken på Palmevandringen lite på grund av det totala kaoset 2019 och 2020.
Ja, precis. Vi trodde nästan att vi var ansvariga för att folk stod för nära varandra och fick covid till slut, men det var i alla fall, vi höll på att blockera trafiken på Sveavägen där, så att vi var två grupper.
Ja, plus att vi ju var på Nils Patricks hårdrockskonsert med 300 personer packade som sillar.
Ja, där fick ju
det blir ingen hårdrockkonsert 2023.
Nej, jag fick stanna kvar och ha barhäng med resten av gänget där.
Om inte Nils Patrick vill uppträda förstås.
Nils Patrick, vi vet att du lyssnar. Det är bara att höra av dig. Det här blir ju jättespännande. Ja. Nej, men så är det, och som jag sa, du, Dan, kommer hålla en vandring, jag kommer hålla en, för att vi ska få lite mindre grupper så att det blir lättare att höra och se, och för att inte Stockholms stad ska bli arga på oss också, eller vilka det nu är som har hand om det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sen tänker jag också två saker innan vi slutar, varav en känns väldigt brännande, för att när vi spelar in det här då, vi spelar ju lite i förväg nu, men när vi spelar in det här så är det ju ett olöst fall som börjar komma närmare en lösning. Jag tänker på pojken i lådan. Har du hunnit sätta dig in i det?
Ja, i avsnitt 15 av min podd Olösta mord så pratade vi om pojken i lådan, ett berömt olöst fall i USA. Sofie Karlsson skrev manuset. Och efter väldigt många år så har man till slut använt då släktforsknings-DNA för att ta reda på vem pojken faktiskt var. Och det här är otroligt spännande. Och nu när man vet vem det är så blir det lite lättare att lista ut vad som faktiskt hände. Och det våld som han utsattes för är definitivt inte preskriberat. Så om det utfördes av någon som var ung vuxen vid tillfället så kan den personen fortfarande vara i livet. Men det har kommit ett uppdateringsavsnitt på olösta mord vid det här laget. Jag vill också nämna att jag i tidigare avsnitt sa att det kunde bli flera palmanier 2023. Det blev det inte. Och det var främst på grund av inflationen och den begynnande lågkonjunkturen. Så jag bestämde i samråd med eventbolaget som skulle arrangera de mindre vandringarna att vi skjuter upp det till 2024. Och kommer det att gå bra då så kanske det blir en sak som kan hända på andra tider på året.
Precis. Vi håller er uppdaterade med vad som händer där så fort vi vet mer också givetvis. Men sen tänker jag allra sista nu, jag läste att man faktiskt har fått en liten, ja, en ny ledtråd i fallet med mordet på John F. Kennedy. Har du läst om det också?
Va? Nej.
Ja, det är sant. Jag läste det på, var det ABC News som jag läste det på. Det var någon privat spanare som jag förstod det, som hade då lyckats hitta en koppling mellan, åh herregud, det här är ju inte förberett, det var bara så här kallt prat. Nej, men det var en, som jag förstod, en privatspanare som hade hittat en koppling mellan Lee Harvey Oswald och att han skulle ha blivit värvad. Nu, jag måste kolla det här nu. Och det här, bara för några dagar sedan så kom det då nyheter om att experter till och med, de var inte alls privatspanare, utan de säger att CIA har bevis på att Lee Harvey Oswald var inblandad i en hemlig operation 1963 då. Och då skulle den här hemliga operationen enligt vissa vara just att mörda John F. Kennedy.
Och vi ska inte göra JFK-podden.
Nej, vi ska nog inte göra det.
Jag kan också berätta att arbetet med boken Palmemordet fortgår. Och det är jag som skriver tillsammans med Juan Esposito. Och han är väldigt pigg och skriver väldigt mycket. Och det kan till och med bli så att det blir fler än en bok. Men vi siktar fortfarande på att publicera till 40-årsdagen. Så 28 februari 2026. Så kommer boken ut.
Och där har ju till och med jag blivit lite involverad här, för att av oss två så är det ju, du har jättebra koll, jag hoppas att du har jävligt koll på det, detaljer och sånt där, och det har ju Juan också givetvis.
Ja, Juan mycket mer.
Ja, det, nej, ja. men ibland behöver man ju också en utomstående person som gå igenom och kolla texter och sådär, och då hörde du av dig till mig och sa att kanske finns möjlighet att provläsa och korrekturläsa också lite.
Ja, det finns absolut. Vi ska bara bli tillräckligt klara så att vi har någonting vi kan presentera för korrekturläsarna.
Ja, men precis. Så att, och det är ju samma sak där. Det här är ju ett projekt som ligger fortfarande ett tag framåt i tiden, men det är på gång och vi håller ju uppdaterade när det börjar närma sig. För att vi räknar ju med att vi 2026 fortfarande håller på att sända för fullt.
Ja, det tänker jag absolut göra.
Men vad står på tur, vad gäller dig, Dan, och Palmemordet? Med, jag tänker på avsnitt, vad finns
i pipeline? Jag ska ju försöka knyta ihop säcken på Hans Holmer. Och förhoppningsvis kan jag göra det på 5 avsnitt.
Ja, absolut.
Jag kanske inte måste gå in lika mycket i detalj som jag tänkte på hans böcker, men jag är väldigt fascinerad av dem. För de var ju ganska välspridda och de är så dåliga.
Alltså vi kan ju, så här, jag pratade ju med dig och med, vi kan kalla personen en anonym uppgiftslämnare. Och jag och den andra personen kom ju i livligt samspråk om hur dåliga de här böckerna är skrivna med tanke på hans erfarenhet och sådär. Nu var ju erfarenheten av polisarbete och administrativt arbete inom polisen, det betyder ju inte att man är bra författare uppenbarligen då. Så att, men ja.
Hittills tycker jag ju att Olof Palme skjuten är väsentligt bättre skriven än själva romanerna. Men, och sen jobbar jag också vidare med Christer A, där vi kanske får höra dig delta i ett förhör senare.
Ja, då jag tänker ju att det hade ju varit lite kul om jag för en gång skulle få spela polis istället. Om du får vara den här dryga stockholmaren som blir förhörd, så får jag vara polisen från landet som förhör dig.
Jag tror jag kan göra en bra dryg stockholmare.
Ja, det var ingen peak om din normala röst, ska jag säga. Ja, men jättebra. Och om folk vill ha tag på oss, då har vi en e-postadress, eller hur?
Ja, simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z, och den gäller för alla mina poddar. Det gäller alltså Olösta mord, Mördarpodden, Massmördarpodden och Seriemördarpodden också. Och till och med så med Dan Hörning.
Ja, men titta vad härligt. Och alla nya avsnitt vi gör, nu har det ju varit en period fram till årsskiftet 2022-2023 när vi har kommit ut med nya avsnitt varannan vecka. Men när vi gör nya avsnitt, då gör vi också en liten teaser för dem i olika Palmegrupper på Facebook. Där kan man kommentera avsnitten, man kan inte räkna med att man får svar eller att vi går in och läser jättenoga där, för det har vi inte riktigt alltid tid med. Utan det bästa är simwaypodcast@gmail.com för att komma i kontakt med oss.
Man kan också följa mig på Instagram.
Precis, det kan man göra. Där heter du?
Dan Hörning, så är det lätt att hitta. Det är bara att söka på Dan Hörning. Och där postar jag infrekvent om alla mina poddar. Och kanske någonting privat också någon gång.
Oj, det är ju nästan som att man får börja följa det bara för det ju.
Ja, nu är det kanske på gång en ny podd också.
Oj, nu blir jag nyfiken.
Ja, jag har fått ett erbjudande jag inte kunde motstå. Så att det kan dyka upp en podd som faktiskt också kommer att ha ett eget Instagram. Vilket jag försöker undvika att poddarna ska. Det är bara Mördarpodden som har det egentligen.
Ja, precis. Och det är ju för att Josefin som du poddar tillsammans med vid Mördarpodden har ju lite koll på Instagram, förhoppningsvis i alla fall.
Precis. Men den här nya podden kommer att bli en svensk historiepodd. Och jag gör redan en historiepodd på engelska som heter Fan of History. Men den kommer inte att påminna om Fan of History alls. Utan det kommer att vara enskilda ämnen från olika delar av historien. Så det kommer inte vara en lång kronologisk berättelse som Fan of History, utan enstaka ämnen. Kanske över ett avsnitt om Palmemordet. Då har jag funderat på att göra Mördarpodden också, men vi har inte gjort det än.
Men vad spännande. Alltså jag måste säga att min bästa historieberättelse, det var ju när jag startade igång Tänk om. Och då var jag, alltså enligt Acast då som distribuerar podden, så var jag up and coming, och bredvid mig då så var det en podd med Dick Harrison, historieprofessor. Så att det är väl det närmaste jag kommer att göra en podd om historia, måste jag säga. Förutom Storsjöodjuret möjligen.
Ja, Storsjöodjuret, ja. Rekommenderas. Tänk om 3 avsnitt om Storsjöodjuret där jag berättar nya rön från 1890-talet om Storsjöodjuret.
Fantastiskt, fantastiskt. Så jag finns ju också på Instagram, kan jag säga. Jag heter PRS Media, PRS Media. Där är väldigt infrekvent när jag postar, men jag försöker ju kika av ibland där också. Men du, nu har det nästan blivit lika mycket eftersnack som det blivit avsnitt.
Ja, det är inte så bra. Följ mig på Twitter också. där finns jag med. Ja, jag provade Mastodon när alla försökte lämna Twitter på grund av Elon Musk, men det tog aldrig någon fart riktigt. Men jag finns på Mastodon också.
Jag tänker så här, om vi ska nämna alla poddar du gör så blir det ju ytterligare 30 minuter. Så att vi tar inte det, men Dan gör massa andra spännande poddar och de uppdaterar dem på Instagram bland annat ju.
Ja, det händer.
Perfekt. Men då så, Dan, tusen tack för att du ville vara med och gestalta de här, ja, de svenska poliserna och åklagarna här.
Tack själv för att du gräver i det sydafrikanska träsket.
Ja, det kan jag säga. Det har varit med lika delar intresse och frustration med tanke på att det är så svårt att komma ner på Sveavägen. Men absolut. Och vad kul att podda med dig igen. Det var länge sedan vi gjorde Palmemordet tillsammans, du och jag.
Ja, det här får vi göra om.
Det får vi göra om. Definitivt. Men då så. Stort tack för att ni lyssnade på Palmemordet och stort tack Dan för att du var med i dagens avsnitt.
Tack själv. Hej då.
Hej då.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt. Jag viskar ut och röva.